Ja, välkomna hit till det här seminariet om leder alla religioner till Gud. Jag tänkte lägga upp det här på ett väldigt enkelt sätt. Jag kommer att göra en presentation och försöka ge en principiell analys och presentation av frågeställningarna. Och sen kommer det finnas en hel del tid för frågor och kommentarer och diskussioner. Och så jag hoppas ni medan jag talar att ni också reflekterar själva och kommer ihåg sånt som ni skulle vilja att vi pratade mer om eller sånt ni inte håller med om och skulle vilja införa ett annat perspektiv på. Så kommer det att finnas möjlighet till det om ett tag. Låt oss börja med att be att Herren ska välsigna oss och göra det här till någonting djupt meningsfullt för oss. Här igen så vänder vi oss bort från oss själva och vi vänder oss till dig här. Vi påminner oss om vem du är. Tänker på din makt och din kärlek, på din skönhet, på din nåd. Tack för det som vi har fått börja smaka av vem du är och det vi har fått ta emot av frälsningen som du har vunnit åt oss, Herre. Vi vill bara prisa ditt namn och tacka dig, Herre. Uttrycka vår kärlek till dig, du som har älskat oss först och lagt ner ditt liv för oss. Och vi tackar dig för de goda planer och goda tankar som du har för hela mänskligheten. Herre, att du vill att människor ska komma till insikt om sanningen och få lära känna dig. Jag ber dig nu att du ska vara med oss när vi ska studera ditt ord och när vi ska tänka kring ganska stora och svåra frågor. Vi ber dig om din andes hjälp och om din klarsyn. Att du ska ge oss av din sanning. Var med oss, Herre. För oss vidare. Jag ber att jag ska styrka vår tro och vår överlåtelse till dig och till evangeliets sak. Jag ber vi om i ditt namn, Jesus. Amen. Leder alla religioner till Gud? Den frågan besvaras lite olika i vår kultur. Människor som är i min ålder och äldre, de har en tendens att ge ett visst svar. Och de som är yngre än jag har en tendens att ge ett annat svar. Låt mig börja med min egen åldersgrupp här. Ett otillräckligt perspektiv, ett felaktigt svar på den här frågan. För ett par år sedan nu så var jag på väg hem. Jag hade gått av bussen av en speciell anledning några hållplatser innan jag var hemma. Så jag hade en bit att promenera och så kommer min granne körande i bil och stannar och plockar upp mig. Och vi har ett litet samtal där. Jaha, vad har du varit? Vad har du gjort idag? Frågar han. Ja, då hade jag faktiskt varit iväg på ett universitet och haft en föreläsning om kristen tro och andra livsåskådningar. Jaha, det här tyckte han ju var jätteintressant, min kära granne John. Och gav mig omedelbart en utläggning om vad som är det rätta förhållandet mellan kristen tro och alla andra religioner. Och han visste med bestämdhet att alla religioner egentligen handlar om samma sak. Att alla religioner i sin kärna hävdar detsamma. Och enligt min granne så handlar alla religioner om kärlek. Att vi ska älska varandra. Och därför så spelar det ingen roll vilken religion du väljer, därför att i grunden handlar det om samma sak och så är det lite olika yttre detaljer och så. Innehållet är identiskt i alla religioner. Ja, så menade han att det var. Min respons på det, nu försökte jag ju säga det på ett snällt och vänligt sätt, det är att det där kan man bara hävda om man inte vet ett enda dugg om världens religioner. Därför det är alldeles uppenbart en helt felaktig uppfattning. Jag menar, den är ju enkel och känns bekväm och man behöver inte ta frågan vidare något steg om man intar den positionen. Men den är ju alldeles, alldeles ohållbar. Det är helt enkelt inte sakligt, empiriskt, sant. Det finns avgörande och grundläggande skillnader mellan de olika religionerna. Det är därför de är olika religioner. Alltså, vi kunde titta på många olika områden av vad religioner påstår. Men om vi tar det som är i religionens mitt, vad man säger om Gud eller det gudomliga eller den yttersta verkligheten. Det som i ett fint språk kallas för den ontologiska frågan eller den metafysiska frågan. Vad är den yttersta verkligheten? Vad är det som ytterst sett avgör allting annat? Och så frågar man de olika religionerna om det och det ser helt olika ut. Buddhismen säger att det yttersta är tomhet, det är intet. Hinduismen i några av sina stora traditioner säger att den yttersta verkligheten är en opersonlig andlig enhet. Det är Brahman, världsanden, men det ska förstås i opersonliga termer, inte som en person. En allenhet. Judendomen säger att det är en personlig skapargud. En intelligent, en vis gud. En gud med makt och med en vilja. Islam instämmer eftersom man har tagit huvuddelen av gudsbilden därifrån och säger exakt så är det. Och så betonar man att denne gud är en absolut enhet i sitt eget väsen. Och den kristna tron säger ja, Gud är en personlig gud, en intelligens, en kärlek, en vilja. Och han är i sitt eget väsen en mångfald. Han är fader, son och ande. Han är en social gud, en relationell gud. En gud som i evighet existerar i tre personer. Den enda guden i tre personer. Allt detta kan ju inte vara sant samtidigt. Att Gud är tomhet, att Gud är en opersonlig enhet, att Gud är en person, att Gud är en person som existerar, att Gud är ett gudomligt väsen som existerar i tre personer. Alltihop kan vara falskt, det håller jag gärna med. Så att sanningen skulle kunna vara ytterligare någonting annat. Så allt kan vara falskt, men allt kan inte vara sant. Och det här beskriver ju verkligen inte samma sak. Om du ställer frågor och andra frågor. Hur lär man känna Gud? Hur kommer man i samklang med det yttersta? Hur når man frälsningen eller upplysningen? Du får inte samma svar från alla världens religioner. Du får väldigt olika svar. Och så här kunde vi titta på fråga efter fråga. Hur ser man på Gud? Hur ser man på människan? Hur ser man på frälsningen? Hur ser man på... Och det är olika svar. Finns vissa frågor där alla religioner säger samma sak? Som till exempel frågan om homosexualitet. Vilket är en punkt som väldigt få vill lyfta fram. Att alla religioner faktiskt är överens om den punkten. Men på andra punkter är man inte överens. Så det där är ingen framkomlig väg. Det är en reduktion av religionerna som inte tar religiositeten på allvar och människors övertygelse på allvar. Om man är yngre än jag så är tendensen att ha ett annat perspektiv, ett annat otillräckligt perspektiv. Då är man inte ute efter att slå fast att alla hävdar samma sak. Utan då gör man en liten twist på det där och säger istället: ingen religion ger oss någon verklig sanning. Ingen vet hur det är. Ingen har koll på den yttersta verkligheten. All religiositet, inklusive kristen tro, måste förstås som kulturellt färgade försök att beskriva någonting som är bortom kunskap. Någonting som är bortom språkligt, som är, ingen kan liksom lägga händerna på och veta vad det är. Och konsekvensen av det är att vi därför måste betrakta all religion som likvärdig, men inte som därför sann, utan som relativ. Alltså vi måste bara bejaka, okej, du tänker så, du tänker så, jag tänker så. Och ingen kan veta vem som har rätt. Och därför måste vi bara bejaka varandras olika uppfattningar. För ingen kan ha koll på vem Gud är. Bland ungdomar och studenter så är detta den intuitiva responsen idag. Det är som man har lärt sig att förhålla sig till religion. Så då kan man vara ganska positiv till ett visst religiöst uttryck. Men skrapar man lite under ytan så innebär det samtidigt att man inte tror att det är sant. Det här synsättet dominerar nu. Det har haft sina förespråkare i historien. Det finns en filosof som heter Lessing som på ett intressant sätt tar upp den här föreställningen. Lessing berättar en liknelse om Nathan den vise och de magiska ringarna. Det är en frågeställning på 1700-talet som handlar om vad är förhållandet mellan judendom, kristendom och islam? På den tiden kunde man här i Europa ha lyxen att ignorera hinduism och buddhism och en del andra. De tre stora religionerna man fick förhålla sig till var judendom, kristendom och islam. Och då berättar Lessing en liknelse som vill kommunicera. Hur ska vi förhålla oss till de här tre religionerna? Och liknelsen är så här. Det finns en kung och han har tillgång till en magisk ring. Och den har vandrat från far till son i generationer. Och den som har tillgång till den magiska ringen får tillgång till magiska övernaturliga möjligheter och kan då regera som kung. Men nu uppstår en situation att en kung har tre söner. Och han kan omöjligtvis prioritera mellan sina söner. Och han förmår sig inte själv att ge ringen till en av sina söner. Och därmed diskvalificera de andra två. Detta problem löser han genom att tillverka två identiska, utseendemässigt identiska ringar. Och så lägger han till en tredje och så blandar han så att ingen vet vilken som är den magiska ringen. Och så ger han en ring till varje son. Som om det var den magiska ringen. Och så sägs det. Om var och en av er ifrån sin fader har sin ring, så må en var av eder också anse sin ring för den äkta. Alltså släpp sanningsfrågan. Betrakta din ring som äkta, så får alla andra betrakta sina ringar som äkta. Så slipper vi ju konflikter och spänning och friktion. Låt oss bara anse varje ring som äkta. Det här har vi i vår tid en mängd olika uttryck för. Det finns en mängd bilder som man ofta använder. Alltså, kan vi inte tänka på religioner att de kan se olika ut, men de är som stigar som till slut når upp till samma bergstopp. Eller floder som ser ut att rinna åt olika håll, men som kanske till slut rinner ut i samma hav, även om vi inte från vårt utgångsläge kan se det. Eller som ekrar på ett cykelhjul som ser ut att spreta åt olika håll, men om vi följer dem in mot sin kärna så sitter de ändå på något sätt fast i samma nav. Låt oss betrakta religionerna som om de var ändå förenade på det sättet. Den kanske mest kända bilden här, det är en gammal indisk fabel om de fem blinda männen och en elefant. De säger så här. Religionerna, låt oss tänka om dem på det här sättet. Vi har fem blinda män, de representerar världens religioner. Så står det en stor elefant. De blinda männen, om ni tänker som ett stort cirkustält och i mitten står det en stor elefant. De blinda männen förs in där och får i uppdrag att beskriva vad de finner i rummet. De famlar sig fram i rummet och förr eller senare så kommer de ju stöta i elefanten. Men de får ju tag på olika delar. Så när vi lyssnar på deras beskrivning så är det ju någon som står och håller i svansen och säger det som finns här inne är ett tjockt läderrep. Någon står och håller om elefantens ben och säger det här är en väldig pelare som står här i rummet. Någon håller i ett fladdrande öra och talar om att det är ett skinnskynke här. Och någon håller i snabeln och säger det är en stor slang. Det låter ju som totalt olika. Och de kan ju få lov att tycka och tänka det som de tror där de är. Men i verkligheten så är det ju bara delaspekter av en större verklighet. Alla håller ju elefanten fast de är inte medvetna om det. Och de själva kan inte säga att alltihop är bara delaspekter av samma stora elefant. En av de ledande akademikerna som har pratat om det här heter John Hick, religionsfilosof. Och han har sagt så här. Det är tid för den kristna kyrkan att göra en kopernikansk revolution. Ni vet Copernicus, det var han som sa att vi måste gå från en geocentrisk världsbild till en heliocentrisk världsbild. Alltså vi kan inte längre tänka att jorden är allting centrum, som allting snurrar runt jorden, utan det ska vara en heliocentrisk världsbild. Solen är i centrum i vårt lilla planetsystem och jorden är bara en av många planeter som kretsar runt solen. Och nu säger John Hick, det är tid för kyrkan att göra en kopernikansk revolution. Vi måste gå från ett kristocentriskt universum till ett teocentriskt universum. Och med det menar han, traditionellt har kyrkan sagt, Kristus är centrum, utgångspunkten, normen. Allting ska bedömas utifrån honom, allting cirklar ytterst sett kring Jesus. Så kan vi inte tänka längre. Vi behöver flytta in det gudomliga medvetandet i centrum. Och Kristus är bara en av många planeter som kretsar runt detta gudomliga medvetande. En av många profeter, ett av många uttryck för det gudomliga medvetandet. Det är den kopernikanska revolutionen. Därför bör all religion, eller han säger att all religion har kontakt med samma verklighet. Vi bör betrakta alla de stora världsreligionerna som olika mänskliga responser på en och samma gudomliga verklighet. Så han tänker sig att det finns en gudomlig verklighet. Den ger ifrån sig signaler och vi människor ger vår respons på de signalerna. Och i vissa kulturer så får den vår respons en buddhistisk klädedräkt, och här hos oss har det fått en kristen, och Mellanöstern har det fått ut stora delar nu en muslimsk. Men det är bara olika mänskliga responser på samma gudomliga signal. Och därför så måste de ju bejakas, de olika responserna. Det gudomliga medvetandet, eller som man sen har tvingats att ändra sin terminologi, därför att folk påpekade ju förstås att buddhister vill inte tala om något gudomligt medvetande. Så i sina senare böcker talar John Hick om the real med stort R, verkligheten med stort V. Är en gud eller en verklighet bortom alla distinktioner? Man kan inte säga att the real är en eller många person eller ting, medvetet eller omedvetet, gott eller ont, älskande eller hatande, kärlek eller hat. Verkligheten är bortom alla sådana distinktioner. Vi kan inte beskriva vem Gud är. För ärkebiskopen Hammars terminologi om Gud som det bortomspråkliga spelar ju in här. Det är ju samma sorts tankegång. Vi kan inte använda våra ord och beskrivningar för att säga något sant om vem Gud är. Eller det gudomliga eller the real. Denna verklighet som finns där någonstans och ger signaler, och sen ger vi då vår respons. Och enligt John Hick så har de olika religionerna konkret, så får de liknande resultat. Det hjälper en människa bort från självcentrering till någon sorts verklighetscentrering. Religion kan hjälpa en människa att öppna sig mot omgivningen. Det här är ju ett väldigt drastiskt steg. Men det är ett tänkande som kryper in hos allt fler människor, och faktiskt också allt fler kristna som drar åt det hållet. Man får en relativistisk synsätt på religion. Om man ska förstå hur detta synsätt har fått så stort genomslag, relativismens framväxt, så är det väl kanske tre faktorer som har påverkat vår kultur väldigt mycket och som öppnar för det här. Det första är ju att vi har genomgått så snabba sociologiska förändringar. Det var en baggis på 1600-talet att säga Jesus är enda vägen. Kulturellt sett. Du hade inga buddhister i din trappuppgång. Men nu, in the global village, med människor från alla länder och kulturer som vi lär känna via nätet eller som vi lär känna i vår egen trappuppgång, då blir det plötsligt väldigt jobbigt. För vi upptäcker ju att de är lika intelligenta och lika trevliga och lika goda och lika snälla, och de är precis som vi och lika brustna som vi är. Det är ju ingen skillnad. De är ju människor som vi. Oh, vad jobbigt att säga att de har fel. För nu kostar det på. Det är ju en sin sak att säga att de där i en annan kontinent som jag aldrig behöver träffa, de har fel. Men kan du titta en människa som är lika bra som du och titta honom eller henne i ögonen och säga jag tror du har fel? Ja, det är mycket besvärligare. Inte minst om du är svensk och samförståndsmänniska och tycker att det underbaraste som finns är att säga, om någon hävdar någonting, så vill vi säga precis. Åh, vad skönt det är för att instämma. Eller hur? Och då, ja, det här påverkar oss. Vi lever i ett samhälle med närkontakt med människor av annan tro. Och då blir det en frestelse att liksom börja bejaka. Det finns en filosofisk utveckling. I upplysningstänkandet, där man gör människan som alltings mått. Men om man drar ut konsekvenserna av det så inser man ju om vi är utgångspunkten för allting. Ja, men vi kan ju inte riktigt veta hur det är. Vi kan inte spränga tiden och rummet och ta en titt på Gud och se vem han är och så tala om det för andra. Ja, då blir det ju jag har min bild av Gud och du har din bild av Gud. Och man kan inte säga mer. Om människan är alltings utgångspunkt, om det inte finns en uppenbarelse från utsidan, om inte Gud har kommit in i vår värld och talat om vem man är. Om vi står bara som människor, ja, då blir förstås din erfarenhet av Gud väger lika med min erfarenhet av Gud. Och den teologiska utvecklingen, synen på Bibeln som uppenbarelse. Bibeln betraktas i många sammanhang idag inte som Guds ord till människan och att vi därmed skulle ha ett utanförperspektiv från Gud själv. Utan Bibeln betraktas idag väldigt ofta som människors ord om Gud. Och därmed så kvalar ju Bibeln in i samma kategori som alla andra religiösa skrifter. Människors ord om det gudomliga, om den andliga verkligheten, om Gud. Och vi har ingen normerande uppenbarelse. De här tre sakerna samspelar till att liksom slå upp dörren för det här relativistiska tänkandet. Jag har lagt ganska mycket tid på att försöka förklara, analysera det här. Vad kan man säga om det? Jag har ännu så länge inte kritiserat det. Jag är själv väldigt kritisk mot det relativistiska tänkandet av flera skäl. För det första, relativismen rent principiellt är en återvändsgränd. Alltså att säga att allt är relativt. Det hörs på själva uttrycket. Du hävdar någonting absolut. Allt är relativt. Då är det ju en sak som gäller överallt, på alla platser, i alla tider, inför alla människor. Nämligen att allt är relativt. Och det äter ju upp sig själv. Den satsen upplöser sig själv. Den biter sig själv i svansen. Det är nonsens. Sånt som jag brukar plåga mina barn med när de var mindre och vi var ute och åkte bil. Kan man säga, eller påstående, det finns ingen sanning? Är det sant? Alltså det är ju en inbyggd motsägelse här. Det är inte hållbart att säga att allt är relativt. Relativismen bygger mycket av sin image på att vara ödmjuk. Att man säger att det här är det ödmjuka sättet. Att inte hålla på att ta ställning och döma ut och sätta åt sidan och klanka ner på andra perspektiv. Men samtidigt så mörkar man det faktumet att relativismen själv är ett separat perspektiv som klankar ner på andra. Det här blir ju väldigt tydligt i bilden med de blinda männen och elefanten. Det finns ju en hake. Alltså, berättelsen handlar ju om att religionens stora män är blinda. Jesus är blind och Buddha är blind och Mohammed är blind. Så de har ingen aning om att det är en elefant de till slut får tag på. Men berättelsen bygger ju på att det är någon som vet att helheten är en elefant. Nämligen berättaren, relativisten, vet det som Jesus och Buddha inte tillåts veta. De är blinda, men här är en person som tillåts ha synen och som vet vad helheten är. Det är ju ohyggligt arrogant, eller hur? Alltså man ger sin egen position en särställning som man förbjuder att de andra får lov att ha. Det här är ju inget hållbart perspektiv. Och för det tredje, det här gör ju inte rättvisa åt religionernas egenart. Om man lyssnar in religionerna så finns det ju flera religioner som hävdar att Gud från sin sida har tagit kontakt med oss. Judendom, kristendom och islam är uppenbarelsereligioner som säger att Gud har talat och gett oss, som utifrån oss själva inte kan veta hur det är. Han har gett oss sanningen. De är inte överens i alla frågor och vilken bok det är du ska läsa. Men alla hävdar. Det finns en bok du ska läsa. Då får du reda på hur det är. Därför att Gud, som verkligen är seende och som vet allt, han har talat till oss. Och ska du ta religionerna på allvar så måste du ju acceptera att detta är vad judar och kristna och muslimer faktiskt hävdar. De hävdar att det finns uppenbarelsekunskap. Tänk om jag har rätt eller fel, men detta är vad de hävdar. Nu ska vi se. Så här är det. Sanningen är i verkligheten exklusiv. Jag gillar en historia som Ravi Zacharias, han är egentligen indier men han lever i USA, en mycket välkänd evangelist och apologet. Gud använder honom på ett fantastiskt sätt. lysande förkunnare. Han berättar hur han en gång var på ett universitet, föreläste om de här frågorna. Och efteråt så kommer det en av lärarna vid universitetet och pratar med honom och säger: jag har blivit verkligen provocerad och så, jag skulle gärna vilja prata med dig. Ja visst, de gör han ju gärna. Så att när de är färdiga med diskussionen med studenterna, så går de iväg till ett café och sätter sig och pratar. Och då säger den här universitetsläraren att: jag gillar mycket av det du säger, men min kritik är att du tänker alldeles för västerländskt, trots ditt indiska ursprung. Alltså du tänker ju i motsatser, du tänker antingen eller, du sätter upp de här kontrasterna, du sätter upp det logiska tänkandet. Och han ritade upp på ett papper just det här, västerländskt, antingen eller och kontrasten däremellan. Och ska, du försöker tvinga folk att göra det här valet. Du måste lära dig, sa den här läraren, att ta upp dina egna österländska traditioner och rötter, där man har förmågan att tänka både och, inkluderande, inklusivt, där man inte spelar ut saker och ting mot varandra. Och han ritade upp både och cirkeln som inramade. Och Rabbi Zacharias tittade på de här två bilderna och sa: så du menar att vi måste välja antingen eller både och? Ni ser, sanningen kom tillbaka. Du, man kan inte komma undan ett antingen eller, sanningen eller. Det är på ett visst sätt och det kan inte samtidigt vara på det motsatta sättet. Om vi ska tala med varandra och om vi ska tänka, så måste vi ta ställning. Sanningen är till sin natur exklusiv och absolut, icke relativ. Och man kan inte komma undan det. Man kan tycka det här är jobbigt, men det bara är så. Antingen finns Gud eller finns han inte. Antingen är Jesus den enda vägen till Gud, eller finns det många vägar till Gud. Jesus kan inte vara den enda vägen samtidigt som det finns många andra vägar till Gud. Du hamnar i ett antingen eller. Och det finns ingen väg undan detta antingen eller. Det går inte att hävda både och. Det blir nonsens. Ett par termer som det kan vara bra att vi definierar, om man har lite klart för sig. Pluralism. Det har ju med plural, flertal, att göra. Vi lever i ett pluralistiskt samhälle i Sverige idag. Det är inget enhetssamhälle, vi har ingen statsreligion. Det finns massor med övertygelser, livsåskådningar och religioner sida vid sida. Det är ett empiriskt faktum, ett pluralistiskt samhälle. Och jag bejakar detta faktum. Om ett samhälle är fritt så kommer det i förlängningen alltid att bli pluralistiskt. Jag bejakar ett fritt samhälle, alltså bejakar jag ett pluralistiskt samhälle. Och jag har inget intresse av att tvinga människor att tänka rätt. Vi måste ha ett fritt samhälle. Och då blir det ett pluralistiskt samhälle. Relativism, det är den filosofiska tolkningen av detta sociologiska faktum. Alltså att man säger, titta så olika människor tänker. Det betyder nog att det inte finns någon sanning. Att vi inte tar ställning. Ja, det här reagerar jag emot och skulle aldrig någonsin acceptera. Jag tror att en massa människor har fel. Och jag är beredd att överväga, jag har kanske fel och behöver omvända mig och ändra mig. Jag tror att det finns något som är sant. Och jag tror inte att alla vi som lever i Sverige idag har rätt allihopa när det gäller Gud, till exempel. Så relativismen, att allt är relativt, det köper jag inte. Tolerans, det är den personliga attityd du intar till pluralismen, till det faktum att människor har olika uppfattningar. Tolerans är inte detsamma som att säga att alla har rätt. Det är snarare idioti, tycker jag. Tolerans, det är min personliga förhållningssätt till de som tänker helt annorlunda. Alltså, spränger jag deras brevlåda? Hotar jag dem? Försöker jag tvinga dem att tänka som jag? Då är jag ju intolerant, eller hur? Och en kristen får absolut inte bete sig på något sånt sätt. Vi slåss med andens svärd, som är Guds ord, aldrig med ett fysiskt svärd för evangeliets sak, eller hur? Så vi ska vara toleranta i vår attityd, men fasta i vår övertygelse om vad som är sant. Det finns alltså absolut ingen motsättning mellan att tro på sanning, absolut sanning, och samtidigt vara den starkaste förespråkaren för religionsfrihet och tolerans och människors frihet att tro och leva som de själva vill. Och vi behöver hävda de här två sakerna samtidigt. Att det finns en sanning och att vi ska ha ett absolut fritt samhälle där människor ska vara toleranta mot varandra när det gäller vad man tror och har för övertygelser. Skulle jag vilja, innan vi släpper loss från diskussion här, läsa ett avsnitt ur Paulus brev, Kolosserbrevets första kapitel, vers 15-20. Som är ett av de starkast exklusiva texterna i hela Nya Testamentet. En Kristushymn kan man säga, där Paulus med emfas hävdar att Jesus överallt, ur alla aspekter, är den främste. Och själva uttrycket finns i vers 18. Han är överallt den främste. Att Jesus är den ojämförliga, den unika, den vid vilken sida du inte kan placera någon. Här har vi texten. Han, och det syftar på sonen i vers 14, alltså Jesus. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Paulus presenterar här fyra argument för varför Jesus överallt är den främsta. Första argumentet är att Jesus har en unik relation till Gud. Nämligen att han är den osynlige Gudens avbild. Han är den osynlige Gudens avbild. Han är Guds avbild, inte i den meningen som vi på ett sätt kan säga att alla människor är Guds avbild. Vi är ju skapade till Guds avbild, men vi har ju också gått sönder. Vi har också förlorat härligheten från Gud. Och ingen av oss kan säga som Jesus kunde säga, den som har sett mig har sett fadern. Vi har blivit en nidbild, en parodi av vem Gud är. Jesus är den sanna bilden av Gud. Han är den sanna exegesen, den sanna uttydningen av vem Gud är. Vad menar Paulus med det här? Menar han att Jesus är fullt ut Gud? Ja, om vi bara bläddrar till andra kapitlet i vers 9 så säger Paulus att i honom bor hela den gudomliga fullheten. Hela Guds fullhet bor i Gud. Så han är en avbild, inte bara att han liknar Gud som Adam och Eva gjorde före syndafallet. Utan också på ett djupare plan att Guds egen fullhet bor i honom. Att han delar Guds väsen, inte bara speglar Guds väsen. Guds fullhet bor i honom. Andra har ju då sagt, men i så fall kan han ju inte vara riktig människa. Och i urkyrkan fanns det ju fanns det ju strömningar influerade av gnosticismen som ville tona ner detta. Om han nu är fullt ut Gud, då kan han ju inte vara riktig människa. Då kanske det är mer vad som någon sorts skal eller någon tillfällighet. Något tillfälligt uttryck, den kroppsliga sidan. Och Paulus är ju lika klar här. Hela den gudomliga fullheten har förkroppsligats i Jesus. Han är fullt ut människa. Han har blivit kött och tagit sin boning ibland oss. Han var som vi, dock utan synd. Det som påstås om Jesus i kristen tro är fullständigt unikt. Det finns ingen annan religiös företrädare eller en annan religion som hävdar samma sak. Att Gud möter oss i mänsklig gestalt. Att Gud själv har klivit in i mänskligheten och blivit en av oss. Hur kan man, om man börjar ana vad Nya Testamentet säger, vad Jesus själv påstår och hans efterföljare sen hävdade, hur kan man säga att Jesus är en bland de andra? Han är överallt den främste. Det är bara i honom som Guds fullhet bor i kroppslig, mänsklig gestalt. För det andra säger Paulus, han är unik i relation till universum. På det mest häpnadsväckande sätt går Paulus igenom Jesu relation till detta universum, tiden och rummet, massan och energin. Detta enorma universum som vi börjar ana något av storleken kring. Och ändå så har vi inte genomträngt ens det fysiska universumet. Och Paulus säger, Jesus, han fanns innan detta universum fanns. Han är preexistent, han fanns före allting. Om vi följer moderna dateringar, för 13,7 miljarder år sedan blev detta universum till i det vi kallar för The Big Bang. Jesus fanns före allting, före den punkten. Om vi får lov att använda tidsliga kategorier. Han är den genom vilken allting är skapat. Han är den genom vilken Gud har skapat hela detta universum. Det kommer ifrån honom. I honom skapades det. Vi har ju detta i början på Johannes evangeliet, att i begynnelsen fanns ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har ingenting blivit till av det som är till. Genom ordet Kristus har allting skapats. Han fanns för allting. Han är skaparen genom vilken allting har skapats. Han är uppehållaren, den som håller allt samman. Som gör att universum idag existerar. Som gör att mitt hjärta slår och ditt hjärta slår. Som gör att den tunna hinna som på den biologiska sidan utgör vårt medvetande, att den just nu låter oss registrera den här tillvaron. Det är Jesus som är den sammanhållande kraften bakom hela universum. Som upprätthåller hela Guds skapelseverk. Och allting är skapat till honom, för att tillfalla honom. Han är arvtagaren och vi ska bli Kristi medarvingare. Men han är den som ska ärva hela skapelseverket. Det här är häpnadsväckande. Enligt Paulus är Jesus nyckeln till varje aspekt av universum. Allting kommer från honom, hålls samman av honom och är till för honom. Hur kan man säga, om man har sett detta, att Jesus är en bland de andra? Muhammed har inte skapat universum. Buddha har inte skapat universum. Jesus är fullständigt unik. Han är överallt den främste. För det tredje så säger Paulus att han är unik i relation till vår frälsning. Frågan om frälsning, räddning, det bygger ju på att man först har en analys av att någonting har gått snett. Och de flesta religioner är överens om att någonting har gått snett. Och att människan behöver komma på rätt spår i någon mening. Den bibliska diagnosen är ju djupare och allvarligare än de flesta andra. Så om vi bara läser versen efter vår text så formulerar Paulus det så här, att vi står utanför, underförstått, gemenskap med Gud. Vi har ett fientligt sinnelag, vilket visar, och vi visar vår natur genom våra onda gärningar. Alltså en väldigt mörk bild av människan. Våra onda gärningar är ett utflöde från vår fallna natur, som är fientligt inställd mot Gud. Och vi är ställda utanför Guds gemenskap. Kristendomen har bland de mörkaste diagnoserna av människans situation. Och det här är väldigt viktigt att få diagnosen rätt. Om du går till en läkare. Det är jätteviktigt att du får diagnosen rätt. Så man inte börjar medicinera och operera utifrån en felaktig diagnos, eller hur? Utifrån den mörka diagnosen så har den kristna tron också den mest underbara lösningen. För den står i relation till diagnosen förstås. Och lösningen, det är ju inte någonting som är beroende av oss. Utan det är ett initiativ som Gud har tagit. Och den lösningen heter försoning. Att genom att Jesus utgöt sitt blod så har allt försonats. Allt i himlen och på jorden har försonats genom Jesu blod. Och Gud själv öppnar vägen tillbaka för oss som stod utanför. Att vi nu kan få komma in i Guds rike, från mörkret in i den älskade sonens rike. Vi som har en fientlig sinnelag och en ond natur kan nu bli nya skapelser i Kristus och bli Guds barn och Guds vänner. Och allt bygger på försoningen som Kristus har vunnit åt oss. Och man måste fråga sig, om man har sett vad Kristi kors betyder, hur kan man säga att Jesus är en av de andra? Vad har Buddha gjort för dig? Vad har Muhammed gjort för mig? Ingenting. Ingenting. Men Jesus har tagit min synd upp i sin egen kropp och som Guds lamm burit bort den. Och din synd och världens synd, han har tagit den på sig och blivit gjort till synd och burit bort den. Han har gjort någonting för oss. Han har löst hela vårt problem. Hur kan man säga att han är en bland de andra? Han är den ojämförliga, den unike. Den som har böjt sig ner till oss och utgett sig själv för oss. Och för det fjärde, han är unik i relation till den nya skapelsen. Han är förstfödd från det döda. Han är inte den första som uppstår från det döda. Han uppväcker ju själv Jairi dotter och Lazarus och änkans son i Nain. Det finns gestalter i Gamla testamentet som får livet tillbaka. Men det är det brustna livet som tas ifrån dem några år senare. Han är förstfödd från det döda att stiga fram i förhärligad, oförgänglig gestalt. Han har fört odödligheten in i historien. Han är den förstfödde från den döda som uppstår till evigt, oförstörbart liv. Och nu ska det följa många. Nu samlar han ett folk över hela jorden från alla folk och stammar. Han är den förstfödde, men det ska följa en enorm skara människor som ska uppstå till förhärligat, oförstörbart, evigt, odödligt liv. Och nu är han huvudet för kyrkan, för den nya mänskligheten, för det nya folket som alla har sitt liv enbart utifrån honom, enbart utifrån vad han har gjort genom sin död. Hur kan man säga att Jesus är en bland de andra? Om man ser hans uppståndelse, om man ser hans härlighet, om man ser hur han är huvudet för den nya mänskligheten som ska inta den nya skapelsen. Han är den ojämförliga, den unika, den främste. Du kan inte jämföra honom med någon annan. De första kristna, utifrån detta, så har de en oerhört stark betoning på det exklusiva hos Jesus. Det går tillbaka till Jesus själv och de första kristna formulerade. Låt mig sluta med att bara lyfta fram fyra sådana uttalanden som sätter allt det här på sin spets. Jesus själv säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han är den enda vägen tillbaka till Fadern. Det finns många vägar till Jesus, men Jesus är den enda vägen till Fadern. Det här betonar Petrus i Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Han är det enda namnet i vilket det finns frälsning. Finns inget annat namn under himmelen än Jesu namn i vilket det finns frälsning. Paulus kan säga att han är den enda grunden. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Grunden för frälsningen, det är vad Jesus har gjort. Och den kan aldrig ersättas av någonting annat. Kan inte kompletteras av någonting annat. Den ligger där. Den fasta grunden. Och i slutet av sitt liv skriver Paulus: Gud är ren. Och medlaren mellan Gud och människor. Och en är medlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Gud är en. Och det finns en medlare mellan Gud och oss människor. En enda som har gått in mellan oss och Gud. I avståndet mellan oss. Och den medlaren är människan Kristus Jesus. Så ska vi vara trogna mot Jesus själv och mot den första kristna generationen, så måste vi hålla fast vid det exklusiva draget i kristen tro. Det finns ingen annan väg, inget annat namn, ingen annan grund, ingen annan medlare än Jesus. Några kan få för sig att det här är ett snålt budskap. Att det bara finns en väg. Men det där beror väldigt mycket på situationen. Man tycker det är mycket generösare att säga att det finns många vägar till Gud. Jag brukar tänka på den här bilden. Med jämna mellanrum så får vi de här förfärliga nyheterna att en gruva har rasat. En grupp arbetare är instängda. Det är en fråga om tid, därför att syret tar slut. Räddningsmanskap arbetar febrilt för att bryta igenom. Och vid lyckliga tillfällen så hör vi några timmar senare på radion att räddningsmanskapet har brutit igenom. Man har öppnat en gång in i gruvan. Kan ni föreställa er någon av gruvarbetarna när man nås av budet? De har brutit igenom. Det finns ett ställe där vi kan komma ut. Någon säger, va? Bara en väg? Det var det snålaste jag har hört. Ja, men det här är ju utifrån situationen att det är hopplöst. Det är ute med oss. Och skillnaden mellan 0 och 1. Jag menar, det gör all skillnad, eller hur? Betoningen i kristen tro är ju inte så här: det finns en väg som om vi vill begränsa. Utan det fantastiska är ju att i en värld där alla vägar tillbaka till Gud är stängda, så kommer det ett budskap som säger: det finns en väg. Och du är välkommen ut. Och det är världens bästa budskap. Det finns en väg tillbaka till Gud. Kan det bli bättre? Om du förstår situationen för mänskligheten, så kan du inte anklaga detta för att vara ett snålt budskap. Det är det mest underbara budskap du kan få. Det finns en väg tillbaka till Gud. Och alla är välkomna. Så vi måste ju presentera detta att det finns en väg på rätt sätt. Det måste ha rätt bakgrund. Så att vi förstår det underbara är erbjudandet om att få gå Jesusvägen och bli kopplat tillbaka till Gud.